Podden närmar sig säkerhet igen och säkerheten på våra arbetsplatser. Det kan man ju fundera på nu när vi är i det hybrida kontoret och hur ska vi lösa det? Så vi har Erik och Lisa. Välkomna till podden.
Tack snälla.
Tack.
Och Erik, ska vi börja lite med vad du anser om säkerheten på våra arbetsplatser så här nu? Det är en sån här jättebred öppen fråga. Ja. Men det får ju zooma in från ditt perspektiv.
Ja, exakt. Och den branschen vi verkar. Men den är ju, jag skulle säga så här att det händer ju väldigt mycket inom säkerhet just nu. Man hör ju nästan dagligen på nyheter och annat hur det blir intrång. Det lösenordsskyddas. Man måste betala. Det är konstant, skulle jag säga, ett massivt intryck ifrån det, och i de undersökningar vi läser också så ser vi att det dramatiskt ökar med framförallt ransomware, som vi alla väldigt vanligt uttryck, alltså, man gör intrång och oftast kräver betalningar och sånt. Men det som jag framförallt skulle säga också, det är ju, vi brukar höra ordet smash and grab i andra sammanhang, men i det här fallet så skulle jag säga att mindre företag börjar vi nu se en ökning, mer och mer ökning av att man går och penetrerar mot de typerna av, alltså, mindre bolag där man framförallt inte alltid har de resurserna som krävs för att motstå det. Och att det går mer och mer liksom att den som gör det här, det går ner i åldrarna och man behöver inte lika mycket kunskap för att göra en attack heller. Det ser vi. Och så går det snabbt. Man ska få i det fallet också en liten, eller så här, en yngre person kanske tycker att 50-100 000 kronor är mycket. Det ser vi också. Så att den klassiska SMB-SME-marknaden är väldigt, väldigt hårt penetrerat och där ökar det kraftfullt.
Och Lisa, från ditt perspektiv då, både du och jag känner jag har varit i branschen länge också. Så där, känns det som Erik säger här, det bara eskalerar här de senaste åren.
Ja, men jag håller ju med vad Erik säger, absolut. Jag tycker att hela IT-säkerhetsfrågan i Sverige definitivt befinner sig i en konstant utmaning. Alla hot och risker som kommer. Och mycket har ju faktiskt också aktiverats kopplat till den här digitala accelerationen. För några år sedan så blev vi ju digitala över en natt egentligen när pandemin bröt ut. Och jag ser tydligare och tydligare att någonstans måste verksamheter börja prioritera det här systematiska säkerhetsarbetet för att kunna hantera hoten. Det ser vi också i rapporter att det är ju topp tre cybersäkerhetsfrågan för verksamheter där ute. Men sen vad som också är intressant som jag ser, det är det här införandet av diverse lagar och regler. Det är liksom GDPR såklart länge, men det kommer ju nya direktiv. Vi har ju det här NIS 2 som kommer i oktober och det är väl egentligen intressant. För det är väl en politisk svar på den här ökade hotbilden. Så jag tycker mig se att det är tydligt att samhället men också verksamheten, organisationer där ute inte riktigt har lyckats i samma takt med att höja den här säkerhetsnivån då, allt eftersom det här digitaliseringsarbetet fortsätter.
Varför då? Är det brist på kompetens, resurser?
Absolut. Jag tror hela den här digitala accelerationen och resan som många verksamheter går igenom just nu har handlat mycket om att bli digitala snabbt. Verksamheten måste fungera. Hybrida arbetsplatsen driver ju den förändringen såklart. Då har man inte riktigt hunnit med att säkra upp kanske kompetensen hos, det kan vara IT-avdelningar eller säkerhetsavdelningar där man kanske har jobbat mer och få fortsätta verksamheten igång men kanske inte proaktivt ökat kunskaperna då.
Och smärtan finns ju där, känner jag nu när det gäller säkerhet så här inledningsvis, men om vi skulle gå över till liksom, Lisa, lite konkreta exempel på framgångsrika organisationer och kanske ja, kunder och sådär. Så vad har de gjort? Om du bara får ta någon sådär exempel på tummen upp.
Absolut. Nej, men vi har, jag kan berätta. Vi har en kund där vi någonstans har hjälpt dem med att placera informationen, datan i ett centralt datamiljö. Det är ett arkiv som har absolut högsta säkerhetsklass, precis som det analoga då. Vikten i den här är att ha den absolut säkraste miljön att kunna lagra all typ av information. Det kan vara säkerhetsklassad information och dokument till sådant som är publikt. Fördelen eller vinsterna som den här kunden får är ju egentligen full spårbarhet genom logga, rättighetsstyrning och så vidare, vilket i förlängningen då innebär ju ett säkert system och säker hantering av data för just den här kunden. Ja, men enkelt, man ser och vem som gör vad och med vilka rättigheter då, som de här personerna har för att accessa informationen.
Och nu representerar ni lite olika delar fast i samma bolag. Erik, du är lite mera, det är lite mera papper och sånt där. Har du några exempel där? Skrivare alltså och sådär. Ja. Jag tänker att arbetsplatsen inkluderar ju väldigt, väldigt mycket nu. Så att, från din vinkel, goda exempel.
Ja, men jag skulle säga så här också. Man brukar prata om Internet of Things, det är sådana begrepp som man pratar om. Och fler enheter, alltså mobila enheter, datorer är ju självklara saker. Printrar i lika så, men andra, det är kylskåp och ugnar, vad som helst idag, kopplas ju upp på internet. Och det som är så viktigt är att den svagaste länken, det är ju det man försöker nytta här, framförallt när man försöker göra en belastningsattack eller på annat sätt, hitta vart är den här luckan, var kan jag komma in? Och det vi ser i vår, där vi verkar, den utmaningen är att oftast så är print kanske det som är minst prioriterat. Och det är ju också ett sätt att komma in. Det är lite som att lämna lagerdörren öppen på det kontoret. Du har larmat allting, men den där är öppen och där kan du gå in. Varsågod, bara kom in där. Och det vi försöker göra då, det är att hela den infrastrukturen av utskriftsenheter och annat ska kopplas ihop med det som företaget har i sin IT-miljö. Alltså IT-miljön, den är ju, finns ju alla komponenter med brandväggar och man sätter upp vilken access användaren har till olika applikationer och annat, då ska ju den här printmiljön också bara citat hänga med i det där. Så att för användarna ska det vara, och för IT hos det här företaget, så ska det vara att när du går till den här enheten, då ska det finnas samma access och inlogg till de här applikationerna, till exempel din personliga, där du har dina personliga dokument eller då har du dina gemensamma dokument för att skriva utifrån eller att scanna och digitalisera till. Och få en överblick på användarens, vad den får rätt till och inte. Det skulle jag säga det vi fokuserar och jobbar väldigt mycket på. Så det är en väldigt spännande bransch på det sättet. Det är en stor omvälvning från att liksom vara en nätverks- eller kanske till och med en USB-printer en gång i tiden till att bli integrerad i företagets så här, nätverk.
Finns det en trend, jag kommer ihåg för några år sedan, det var det här med follow me print eller vad det hette. Vad är det för någonting som gäller nu? För det är ju kopplat lite till säkerhet, tänker jag.
Ja, vi brukar säga my print anywhere, men det är vad vi säger. Men det är absolut, follow me print är ju vedertaget begrepp, det vill säga att du skriver ut någonting, det innebär att din spolfil som det blir då, så att printen kan läsa av den här, till exempel en pdf. Den hamnar någonstans. Den hamnar antingen på lokal server eller så åker den upp i molnet och så ligger de och väntar på att användaren ska legitimera sig, identifiera sig vid skrivaren. Det här är ju på något sätt inte vi unika på, utan det är ju andra som kan också göra det här. Men det är ju det att vad sker sen? Alltså hur sker den här processen och hur smidigt kan jag integrera det här? Det är ju för själva utskriften. Vi kan också sätta in så att man riktigt kritiska, väldigt, väldigt så här klassificerade dokument. Det kan vara liksom patent, det kan vara väldigt så här, ja, säkerhetsklassade dokument. Så kan man också se vad som händer, spårbarheten kring dokument också. Så att skriver någon ut något av det här så kan man ibland spärra det, eller man kan också se vad aktiviteten sker kring sådana dokument. Så det finns massa olika tekniska lösningar här. Men absolut, follow me är ju, ska jag säga, vedertaket i de större organisationer idag. Men för mindre företag skulle jag säga, där finns det mycket att göra.
Men du aktualiserade någonting som jag tyckte du började med som var väldigt viktigt. Alltså, vad har du för enheter ute där? Alltså IoT som vi kallar det då. Men Och jag vet inte, med mina kompisar som jobbar som konsulter inom IT-säkerhet, det var något år där projektorer var en sån här ingång till sånt där som man inte tänker på. Det var dit jag bekom. Alltså, man har en enhet där som man bara satt igång och nu funkar det. Men det är där de kommer in.
Ja, och jag menar, du kan, alltså, det finns ju massor med portar. Det finns ju scanningssystem. Man kan scanna av ett nätverk så kan man se. En printer har ju massa olika portar och de här är ju så att säga många gånger öppna. Så det är ett sätt liksom att komma in. Det är ju, se det som en dator, en laptop eller en mobilenhet. Man ska behandla det på samma sätt. Och inte negligera över att det där är liksom någon bara en fristående enhet där borta i periferin. Utan det är ju någonting som hanterar dokument. Både utskriften men också ett sätt att digitalisera givetvis. Och jag skulle säga mycket handlar också om att vart skickar informationen ifrån? Det vanligaste är ju givetvis att man skickar till sig själv. Det är ju scannat till sig själv. Det vill vi ju också hjälpa företag och organisationer med, att skicka det till rätt destination istället. För det är ju, där är ju mycket en manuell process att sedan sätta sig och liksom döpa om de här dokumenten för att sedan manuellt transferera dem till rätt ställe. Vilket där är ju en säkerhetsfråga också.
Vi pratar ju om att vi har kommit in i en hybridkontor, om man kallar det workspace eller arbetsplats eller vad det nu kan vara, den nya arbetsplatsen. Och vi var ju lite, Erik, inne på goda exempel. Vad skulle då vara, eller är för dig, ett gott exempel på den nya arbetsplatsen?
Ja, alltså den nya arbetsplatsen innebär ju att du ska vart du än befinner dig. Alltså rent fysiskt så ska du kunna ha en säker och smidig miljö. Så det handlar ju egentligen om säkerhet givetvis, för det är ju temat här. Men det finns ju också en form av automatiseringshjälp i det här. Men att jag som användare står på företagets liksom fysiska kontor där vi har då de här kanske lite större enheterna där jag hanterar den här flödena. Och sen när jag kanske rör mig till mitt hemmakontor där jag sitter ibland, då kan jag göra det samma flöden på den här lite mindre maskinen. Så att teknologin innebär att jag kan skriva ut de här dokumenten från företagets, vart det dokumentet nu finns någonstans, om det är molnet eller så. Och sedan kan jag med samma funktionalitet och samma säkerhet göra det, den här processen. Eller tvärtom, jag sitter med kanske den här lilla pappershögen som jag tog med mig fysiskt från kontoret som jag sen ska sitta och bearbeta. Jag kanske jobbar på en ekonomiavdelning till exempel. Då kan jag scanna till de här destinationerna också. Och då vet företaget att den här personen jobbar också på samma säkra och effektiva sätt oavsett var man befinner sig någonstans på sin. Man är alltså platsoberoende. Det är egentligen det häftiga med teknologin då, som kan möta det hybrida sättet att jobba.
Men Lisa, är man så duktig på det här med att klassa sin information? Det är väl bara, vi lagrar lite här och lite där och sen så, ja, nu kommer jag åt det. Bara jag kommer åt det så är jag nöjd. Är vi duktiga på det här med informationssäkerhet?
Ja och nej, men jag tänker också det här med, om man tittar på hur man skyddar datan kopplat till exempel känslig data om anställda. Vi har ju till exempel hjälpt till när det gäller hantering av så här processer för onboarding eller offboarding för personal. Och det är egentligen hantering av dokument och information under hela anställningstiden och mig som anställd. Och tidigare så kanske många, eller också idag, kunder som sitter med flera olika system för att hantera liksom informationen om sin personal. Och många kanske saknar en lösning för att hantera all den här datan då, med rätt accesser och vem ska kunna se, vem ska kunna ändra och så vidare. Så vad man kan göra det är att istället för att liksom spara all den här data och informationen i mappstrukturer på kanske servrar. Vilket finns då risker för både kontroll, bevakning av olika tillstånd, provanställningar och så vidare. Så kan man ju då istället digitalisera de här delarna så att det blir digitala personalakter då, där information och dokument faktiskt kan spara på ett säkert sätt. Så vi lever enligt lagar och regler. Så egentligen endast de som ska ha tillgång till informationen har access till den. Och egentligen samma lösning kan ju också hjälpa till, till exempel när det är så att ett arbetstillstånd går ut. Då kan ju ansvarig chef eller personal få den här notisen då, eller när provanställningar går ut och så vidare. Så det handlar ju väldigt mycket om att underlätta men också säkerställa att informationen endast är tillgänglig för de som faktiskt ska se informationen. Att man säkrar upp det då.
Men samtidigt, Lisa, så har vi ju hur många system som helst. Alltså, jag vill ju inte kanske skaffa det senaste, häftigaste. Det borde vi kunna få någon automation på det här.
Absolut.
Eller hoppa mellan systemen också.
Absolut. Numera. Ja, och helt rätt. Och där är det väldigt många kunder som jag ser. Man sitter med tunga, äldre, både legacy-system men också bra system. Och där handlar det om att titta på hur kan vi hjälpa till att automatisera flödena mellan de här. Hur kan man bygga integrationer? Vad är det för typ av information som ska plockas från vilket system och hur ska det presenteras? Precis, man vill ju inte byta ut kanske allting man har utan mer komplettera och säkerställa att informationen flödar bra via alla de här olika systemen man har.
Men blir vi säkrare då för att vi inför automation?
Absolut, när vi sätter rättigheter och vi kan ju styra vilken data som faktiskt ska presenteras och vilken data som man har rätt att extrahera. Så att det finns ju tydliga regelverk som man sätter upp just för att inte vem som helst eller vilken data som helst ska skickas vidare. Det är en tydlig struktur som man sätter upp då.
Men återigen, det är väldigt mycket nu i det hybrida kontoret att ta hänsyn till. Det är allt ifrån de här periferiutrustningen, det är fortfarande papper, det är data som måste göra automatisering. Det här känns ju som att, Erik, får vi ihop det här? Eller? Alltså det är rätt mycket resurser som behövs för att få det här att funka, rulla, eller?
Ja,
du pratar om små organisationer och stora organisationer, det var så jag tänkte. Ja.
Ja, man kan väl säga så här, om du går tillbaka några år i tiden så krävdes det betydligt mer. Men det fina är att den här teknologin som idag finns tillgänglig gör att ett litet företag kan få access till den här typen av, så att säga, teknologi som tidigare var ekonomiskt och resursmässigt för de stora. Och mycket handlar ju om att en molnbaserad teknologi, så själva driften av det här, om vi pratar om mindre företag och mindre organisationer, att slippa själva driften, det är mycket det handlar om, och att mera fokusera på mina arbetssätt och mina flöden. Och det gör också att det är väldigt smidigt när det gäller skalbarheten, för det kan ju finnas ett och annat gazellföretag som man pratar, man får nämna en mediaföretag som använder sig av det vill säga snabbväxande, då går det snabbt att skala upp det här också. Så det är både skalbarheten men också tillgången till den här avancerade teknologin, som inte betyder att den är avancerad för användaren, men det är ju väldigt mycket avancerade komponenter. Den idag finns mer lättillgänglig. Och det fina är att när man sen integrerar, om vi pratar då att det är fler enheter som finns då som kopplas upp, så kan man då styra det här som så att säga, ansvarig för IT eller vad man nu har för roll, och få en överblickbarhet. Och Lisa nämner också det här med när man börjar jobba och prata med arbetslönen. Då styrs ju på rättigheten för vad den får göra där och där och där. Och då hänger de här systemen med på det, så att säga. De integreras in i kundens IT-miljö som sedan styr det här. Det tycker jag är häftigt.
Och vi har redan nu i show notes så har vi lite länkar till det här du pratar om för att läsa mer på hur det ser ut. För man behöver nå en bild också lite, tror jag. Så. Men Lisa, så här nu på slutet.
Ja.
Och du får väl sammanfatta också lite det som vi inte tagit upp. Men jag skulle vilja att du ger mig någon form av vägledning. Och nu har vi pratat större organisationer och mindre organisationer, men du kan väl kanske lägga det på någon nivå där, hur ska jag tänka runt säkerhet nu i det här nya arbetsplatsen?
Ja, jag tror för att öka informationssäkerheten då. Jag tror att det är tre delar. Ett, det är viktigt att förstärka personalens grundläggande IT-säkerhetskompetens. Vi har sett oftast är det personal involverad i de här incidenterna. Och det innebär ju då se till att alla medarbetare har en grundläggande kunskap om IT-säkerhet, kontinuerlig utbildning, fortsätta utbilda, uppdatera personalen om de senaste hoten och bästa praxis kanske. Nummer två är väl de lite mer tekniska åtgärderna. Modernisera infrastrukturen, automation ser vi, uppdatera infrastrukturen, modernisera de lösningarna man faktiskt har. Automatisera rutinuppgifter för att någonstans minimera riskerna för fel. Men också dokumentövervakning utifrån teknik då. Implementera stödsystem för dokumentation. Och ha den här övervaka nätverk och system för att snabbt kunna upptäcka och hantera incidenter. Och den tredje som jag också ser kommer upp mer och mer, det är det här följ regelverken och de standarder som finns. Jag nämnde i början det här som kommer kopplat till nätverk och information, direktiven. Se till att man är uppdaterad på vad som kommer och följ de specifika kraven då. Och allt det här kommer faktiskt hjälpa till att säkra digitaliseringen och skydda verksamheten. Så det var väl mina tre tips då, utifrån kompetenser, teknik och lagar och regler.
Och det där är en jättebra lista att gå på och börja med. Erik, är det en egen lista eller vill komplettera? Du har ett annat vinkel kanske?
Ja. Nej, men jag skulle säga så här, vi brukar säga så här att Du kan säkerligen inte förhindra allt. Det finns säkert något sätt som du kan bli, så att säga, det kan hända. Men det är framförallt hur du agerar på det som gör att du blir ihågkommen. Alltså att någon blir utsatt för någonting, det är inte någon som bara oj, utan det är mer så här, hur agerar du då? Så att ju mer förberedd man är, ju mer tydlig man har en plan för om någonting händer och att man har avsatt resurser för det. Och sen agerar efter den planen. Det är det som jag tror är avgörande för det här. För man kan inte gå runt och vara 100% säker. Man kan förebygga och man kan förhindra. Men det är framförallt hur agerar när det sker någonting. Det skulle jag säga.
20 minuter säkerhet. Återigen, det går alldeles för snabbt. Varenda avsnitt vi har i effekten gällande säkerhet. Och jag hoppas att vi kan länka till lite avsnitt. Gör att vi skulle vilja ha mer. Men vi har också i blogginlägget till det här avsnittet. Mer från er och kontaktuppgifter till er. Så att man kan kontakta Erik och Lisa här efteråt. Tack så jättemycket för att ni var med i effekten.
Tack själva.
Tack.